Den här tekniken och teknikutvecklingen som nu utvecklas ger oss en helt annan möjlighet till direkt demokrati, direkt utveckling, direkt dialog. Det är det ena. Det andra som jag så önskar och som jag tycker tyvärr ser allt mindre av, det är också en respekt och en ödmjukhet inför andra.
Välkommen till Kjellander och Björk, en podd där vi vill ha samtal med människor som hjälper till att forma framtiden. Vi är på Techarenan Summit på Waterfront i Stockholm där vi poddar live medan entreprenörer, ministrar, företagsledare, politiker och investerare har samtal i olika former om morgondagens näringsliv här i Norden. Vi pratar teknologier, vi pratar globalisering, anpassningar mot klimatmål, vilka actions som blir viktiga i den verklighet av corona som vi faktiskt befinner oss mitt i. Hur ska vi forma morgondagens hållbara samhälle? Jag heter Andreas Kjellander, jag har med mig min poddbror Mats Björk.
Hej!
Hej Mats!
Jag tror jag släpper det där. Det är ju intressantare när vi har med oss gäster. Och idag har vi ju en specialgäst inne i poddkuben som vi står i här på Techarenan. Så jag skulle vilja välkomna dig till podden. Välkommen Ibrahim.
Tack så mycket.
Och vi är ju då alltså Ibrahim Baylan, du är näringsminister här i Sverige.
Stämmer bra.
Är du innovationsminister också?
Jajamän.
Två ministerposter i ett.
Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog. Och det sista blir ju allt viktigare. Särskilt i den här gruppen där vi befinner oss just nu.
Absolut. Mm. Hör du, idag tänkte jag att vi skulle prata om entreprenörskap. Vi pratar naturligtvis pandemi. Men också cirkulär ekonomi och framtid. Känns det okej?
Okay? Alldeles utmärkt. Jag tror att dessutom det är precis rätt tillfälle att göra det.
Härligt. Det här sammanhanget, Techarenan som du befinner dig i, en mötesplats liksom med massor med olika discipliner och hjärnor. Varför är du här?
jag tycker för det första att det är viktigt att vi fortsätter diskutera inte bara de här ganska stora utmaningar vi har just nu via den här pandemin, utan också fortsätter utveckla landet. Därför att även om vi alla är upptagna just nu av det här eländet som pågår och kommer fortsätta pågå, så har vi ju väldigt många stora problem som vi behöver lösa och stora möjligheter faktiskt också. Det är viktigt att inte glömma det.
Yes. Mm.
Och det är ju näringsminister då i en värld och kanske då för ett näringsliv som kännetecknas av, liksom, i mina ord, fullständig transformation. Ska säga allt ifrån den transformation av tekniker, av arbetssätt och kulturer, och det nästan skulle jag säga, om jag skulle hitta en liknelse, att vara näringsminister under industrialiseringen eller elektrifieringen. Hur ser du på din roll i den här enorma förändringen som vi har omkring oss?
Jag tycker för det första så är precis det är få som beskriver det så.
Härligt.
Jag tycker precis att det är så, kanske till och med bredare än så. Mm. För att det som händer är ju inte bara, det handlar ju inte bara om näringslivet. Ta den här kombinationen av automation, av elektrifiering, av 5G, av AI, digitalisering. Det kommer ju ha en sån genomgripande påverkan på våra samhällen. Mm. Från våra hem till våra industrier, hur vi åker och så vidare. Va? Så att det är precis så där.
Mm. Så det blir ju liksom, jag tänker så här, jag har ju aldrig varit minister och om jag skulle...
Inte än.
Nej, who knows?
Who knows, who knows?
Nej, men då tänker jag så här, checkar man liksom, tar man ut en instruktionsbok då från någon hylla inne på regeringskansliet, så här är du minister, och vad står det liksom i den då i så fall, tänker jag?
Svar nej. Det faktum att första gången jag blev minister, nu är det ju, det låter ju hemskt att säga, men det var 16 år sedan.
Jaha,
och då var jag ju lokalpolitiker i Umeå. Mm. Så jag hade ju aldrig suttit i riksdagen eller varit med i rikspolitiken på det sättet. Så jag hade nog vissa förväntningar att det skulle vara någon form av genomgång. Ja, hur gör man? Ja. Men det var det inte.
Nej.
Utan jag blev utnämnd och så en vecka senare skulle jag börja. Och så satt vi där och väntade på att... det går ju till så, det finns en tradition. Och det är att första gången så kommer rättschefen, rättsexpeditionschefen på det departementet och hämtar dig. Ja. Och så presenterar fall personal och sen så efter det så går du till ditt tjänsterum. Och det var precis vad som hände. Mm. Jag gick runt och hälsade på alla, jag blev ju skolminister då. Och hälsade på alla. Och sen så sa de, här har du ditt tjänsterum. Mm.
Jaha.
Det var introduktionen det.
Nu då?
Ja, precis så. Och då tror folk så här, ja men man får ju så här mediatraining och man går igen. Nej, det var, faktiskt inte så. Då var det i och för sig mitt i mandatperioden, ska vi säga. Göran Perssons tredje regering. Va?
Ja,
och, det är lite annorlunda när man går på, som vi nu gjorde 2014. Då, då är det lite mer samlat och så. Men nej, du förväntas ändå ha koll på ganska mycket.
Jag förstår det.
Men om man, ditt arbete som politiker då, för du får ju ofta, vi ser det i media, du får uttala dem olika saker. Men jag är lite nyfiken på din egen upplevelse av att vara politiker i den här pandemin. Mm. Hur är det att vara politiker i det här? Det har jag ju aldrig varit med om.
Nej, det ska jag väl säga, att trots att jag nu sen 16 år sedan blev skolminister och suttit i 8 år i olika regeringar, det här senaste halvåret eller 8 månaderna som det nu är, olikt allt annat.
Ja, jag förstår.
Jag har faktiskt aldrig varit med om att så många saker ta tvärstopp samtidigt, och inte bara i Sverige,
nej,
utan överallt. Mm. Saker som du kunde ta för givet, öppna gränser i EU, att du köper, levereras, du köper, betalar, levereras och så vidare, till exempel skyddsutrustning. Mm. Det bara inte kommer.
Nej.
Det är, och att det kommer rop på hjälp i princip från alla håll och kanter under mycket osäkra. Det har faktiskt aldrig varit med om tidigare.
Hur hanterar man det här? För det, jag menar, behoven är ju, det är ju en, ska vi säga, behoven, det är liksom 10x som du säger. Det kommer ju verkligen från alla håll på ett sätt som aldrig har varit tidigare. Hur prioriterar man ens i den liksom verkligheten?
Ja, men man sätter sig ner och så går man igenom. Okej, vad är det som händer? Vad har vi för verktyg? Mm. Vad är det vi kan få? Och vad är viktigast? Och vi kunde ganska snabbt konstatera att hastighet.
Just det.
I ett väldigt osäkert läge. Att hellre än att vänta på den perfekta lösningen, att få på plats det du har så snabbt som möjligt, gå ut och säga det till dem det berör, det är kanske det absolut viktigaste. Så att det var bara att köra, det var ingen annan, det var inte sitta där och hålla på och oja sig över, oh vad tråkigt det här var, utan bara köra.
Ja. Du beskriver ju nu typ playbooken för en startup. Time to market, cost to market. Så här, det är ju det.
Och så tänker du dig ett helt land i ett europeiskt perspektiv och globalt tar allt stopp.
Ja.
Ungefär så.
Ja, men alltså, det är ju, och det, jag tror att det är bra att göra en sån liknelse. För helt plötsligt så blir ju, jag menar, nu gör jag en miljöbeskrivning och så får du reagera på den. Men jag tänker så här, GD, regeringskansli, regering och så gänget som du hänger med. Det är ju så här, man får inga likes för misstag, typiskt liksom i media, utan det är bra om man har ordning på grejerna så att man kan beskriva varför man tar vissa beslut. Och det får man inga poäng för när det är hög hastighet. Då är det snarare ut och testa i, nu jag snuffar på podden, men ut och testa i marknaden. Få responsen när du har lagt ut, gör det man kan för att komma ut med kommunikationen etc. Beskriver det rätt där?
Ja, i många stycken. Då ska man väl säga att en av de stora fördelarna med viss erfarenhet är att man inte har något problem med att få kritik.
Nej.
Därför att det är klart att när du gör det i en sån hastighet så blir ju inte allt perfekt. Men som sagt, om du väntar på det perfekta, då blir det är det stora felet i så fall.
Mm. För det jag tänker, vi pratade med Anders Tegnell, hade vi också äran här att ha som gäst på podden. Och där var det ju också tydligt en insikt att liksom, att fatta beslut är ju också ett sätt att lära sig.
Yes.
Det är det som är nyckeln, och det är det vi också ser bland de här entreprenörerna. Det handlar om att fatta beslut, det handlar om att testa. Funkar det? Ja, men då skalar vi upp. Funkar det inte? Ja, men då gör vi någonting annat.
Mm. Mm. Ja, men så är det. Och som sagt, i ett läge där det är lätt, det är så här, särskilt i en verksamhet där du hela tiden granskas och genomsår, så ska det också vara, va? Då är det lätt att bli räddhågsen och vänta på den perfekta lösningen. Och problemet är att när det då är behov av snabba beslut, då blir det stora felet att du inte tar beslut, och det hade varit katastrofalt. Så att jag tror att vi i efterhand kommer att gå igenom och titta och se att en del kunde gjorts på ett annat sätt, men jag tror att man måste komma ihåg att just behovet av hastighet i ett läge där allting fallerar, det är oerhört viktigt. Mm.
Snyggt. Jag ska snabbprya som politisk analytiker här nu och ställa en spontan fråga om, kan det klimatet, alltså samtalsklimatet med svenska folket, finns det något värde nu av att man faktiskt accepterar att ni är snabba och inte sätter allt på plats direkt? Kan vi ha kvar en del av det så här startup-klimatet sen? Tror du att det går att ha det?
Jag tror det. Jag tror dessutom, ärligt talat, att svenska folket är, jag kan inte säga varenda en av oss, vi är trots allt lite drygt 10 miljoner. Svenska folket har nog ganska mycket större förståelse än vad man tror. Mm. Sen har vi ett samtalsklimat i sociala medier ibland och i det politiska samtalet som är lite hispigt tycker jag. Mm. Ja, och lite farligt också, för att det är klart att om vi fortsätter på den här inslagna vägen, då är ju risken ganska stor att vi vandrar samma väg som USA där. Yes. Om den ena säger att det där är upp, så säger den andra nej, det är ner. Mm. Och så får man inget gjort. Nej.
Du är inne på det själv där, men där kan man ju faktiskt dra det till sin spets och ställa en fråga, tänker jag, kring liksom demokratins framtid. Jag såg ju nu 2021, då firar demokratin i Sverige 100 år. Och man gjorde ju då 1921, om vi spolar tillbaka här, ett antal liksom snygga mos och ett antal viktiga och bra mos, snygga är helt fel ord, för att liksom stärka demokratin. Vad ser du vi behöver göra nu för att levla upp demokrati?
Ja, alltså just den allmänna rösträttens genombrott kan man säga var väldigt snygga mot att ge kvinnor rätten att också vara människor. Det var inte så dumt det heller, va?
Nej.
Och att människor utan pengar också kunde få vara med och rösta, det var inte heller så dumt. Nej, men det finns två saker som jag tror att den här tekniken och teknikutvecklingen som nu utvecklas ger oss en helt annan möjlighet till direkt demokrati, direkt utveckling, direkt dialog. Det är det ena. Det andra som jag så önskar och som jag tycker tyvärr ser allt mindre av, det är också en respekt och en ödmjukhet inför andra.
Mm.
En del, för här är jag rädd att vi har en teknik som i sig drivs av motsättningar.
Mm.
Och där det politiska samtalet mer handlar om att så fort det finns något att missförstå, då ska man missförstå det. Mm. Jag har ju försökt under min tid som en politiker snarare, okej, här har jag någon som säger någonting annorlunda emot vad jag säger. Kan den ha en poäng?
Mm.
Och när man gör det, då kan jag lova er, om du ska bli politisk analytiker, man får ju mycket mer gjort då. Det blir mycket mer resultat. Jag tror aldrig jag hade lyckats ro i hamn en blocköverskridande energiuppgörelse förra mandatperioden om jag hade gått dit och sagt, ja, men jag har rätt och du har fel. Så det är bara att göra som jag säger. Precis. Det funkar ju inte.
Vi rör oss mycket i den här terrängen, fast inte liksom på den politiska nivån på den här podden. För vi pratar ju om hur man ska, vad ska man bli i framtiden och hur flyttar man sig dit. Och när vi tänker oss typiska verksamheter, då är den där framtidsbilden, den är komplexare än någonsin innan. Och vägen fram blir då sjukt mycket dialog. Alltså blanda in massor med hjärnor, både de som man inte liksom ger någon likes, såväl som de som man ger likes då liksom. Det är väl den bilden jag tycker att du beskriver här. Så här, vi måste få ännu mer dialog.
Absolut, men i ett avseende ska jag säga att det är enklare än vad det någonsin har varit.
Mm.
Vi vet ju att det finns några saker vi måste göra.
Yes. Mm.
Alltså, vårt gamla sätt att göra saker, typ om vi pratar om 1921, om vi tittar på i 100 år, så har mitt parti har ju verkligen varit delaktig i att försöka utveckla ett land som är fantastiskt på många sätt att leva i.
Absolut.
Inte utan problem. Men det finns ett litet dilemma, och det sätt vi har gjort det på har ju skapat ett gigantiskt problem. Det är nämligen så att vi håller på och kokar vår egen planet, så att säga, eller vår egen livsmiljö.
Yes.
Och det där vet vi idag, att det där måste vi lösa.
Mm.
Det är inte lätt. Men när man vet vad som är riktningen, då blir det också väldigt mycket lättare att veta vad är det vi behöver ha dialog om. Hur, och då menar jag inte bara i politiken, utan med näringsliv, med medborgare, med mera.
Mm.
Så att det är komplext, ja. Men enkelt i den meningen att vi har ju en tydlig riktning vi måste ta.
Ja. För den där som du beskriver där, det här med mänsklighet och med empati, för mig är det också receptet på innovation. Sättet vi liksom tränar våra hjärnor, det är ju genom att liksom lyssna på andra, prenumerera på andra medier, liksom outlets, och att ta en annan väg till jobbet. Det är så liksom vår hjärna växer. Så för mig är det där, det är nyckeln till mänskligheten och det är liksom nyckeln till innovation.
Ja, det är det. Och det är väl också, jag menar, ibland brukar det lite vanvördigt sägas att en viktig del av vår innovationspolitik är så kallade kafferep.
Absolut.
Som en del säger. Och ja, absolut. Alltså, nya idéer föds ju inte genom att man sitter, att man är samma gäng som tänker på exakt samma sätt. Och så, utan det är när man möter olika människor. Man i det mötet får till någonting nytt.
Verkligen.
Två snabba tankar där. En jättesnabb reaktion. Det är ju, jag kommer inte ihåg, det var något sammanhang som vi pratade om just vad är det som har drivit merparten av Nobelpristagandet? Ja, men då är det ju att man har kors. Alltså att man, berättelsen är i regel oftast en man som har tänkt själv på kammaren och ritat på en tavla. Medan observationen av verkligheten är just kaffehus, England. Liksom så här.
Och misstag ibland.
Ja, men absolut. Gud. Herregud, hela tiden. Så här. Men ett koncept då, kopplat till ledstjärnan att vi ska få ordning på planeten, om vi kopplat till klimatet och massa andra utmaningar vi har. Jag tänker cirkulär ekonomi. Vi gjorde en lite så här, vi googlade lite. Mm. Du finns ju på internet och lite kopplingar till dina aktiviteter som minister. Men där har ni gjort några liksom så här jabbar på cirkulär ekonomi och se att det kan vara en del av ramverket för framtiden.
Det måste det vara.
Ja, vad tänker ni där?
Nej, men det är så här att det här sättet, som jag sa, i 100 års tid har vi ju utvecklat ett land, världens främsta välfärdsland kanske. Mm. Men vi har gjort det på ett sätt som innebär att resursförbrukningen, om alla skulle göra som vi, det begriper alla, det kommer inte gå. Mm. Om man inte använder de resurser man redan har på ett mycket, mycket smartare sätt, i det här fallet cirkulärt, då kommer det ju inte kunna lösa varken klimatproblemen eller de andra problemen som vi har skapat med vårt gamla sätt att leva. Så vi har tagit fram en strategi under sommaren. Nu håller vi på med handlingsplaner tillsammans med näringen och forskningen.
Snyggt.
För att se till att Sverige ska visa, inte för att vi med våra 10 miljoner invånare löser alla problem, men om vi kan visa att det är faktiskt möjligt att leva ett gott liv utan att förstöra planeten, då har vi gjort en enorm insats. Mm.
Grym. Ibrahim, vi ska släppa dig vidare. Hastighet är ett koncept även idag. Och den sista frågan som alla våra gäster har fått, den lyder så här. Hur stor är digitaliseringen?
Alltså, det är en felaktig fråga. det är ungefär så här, är vatten vått?
Ja, det är bra.
Snyggt.
Det är bra. Det är så. Du vågar sätta oss på plats.
Ja,
och det gillar
vi. Herre min gud, det är ju lite grann är det som, ibland möter man ju folk som säger så här, jag tycker inte om det där. Ja, det var ungefär som de sa att de inte tyckte om automobilen på 1850-60-talet.
Exakt.
Det kan man ju göra, men inte kommer det hindra det.
Nej, det spelar ingen roll. Nej, men snyggt svar. Unikt svar. Ja, jättekul att ha med dig på podden. Vi får hoppa in några år i framtiden sen och snacka mer om hur etableringen av cirkulär ekonomi gick, vad vi fick likes på och inte. Vad tror du om det?
Och vet du, jag är nästan helt säker på att vi kommer att leva i en bättre värld då.
Härligt. Mm. Bra send-off där. Tack så mycket för att du var med.
Tack.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej.
Hej.